Hej och välkommen till podcasten, showen om podcasting, vlogging, webb och företagande som vi sedan kryddar med personlig produktivitet. Är du intresserad av detta? Är det här podcasten för dig? Detta är avsnitt 4 där vi pratar om resan från idé till publicerad video på YouTube. Efter ett avsnitt har du vägen utstakad och du kan börja spela in dina videos för YouTube eller egentligen för din favoritplattform för videopublicering. Nu kör vi! Hej, jag heter Martin Hagen och det här är som sagt då fjärde avsnittet i podcasten som vi pratar om allt som har att göra med innehållspublicering för webben, podcast, videovlogs och så vidare. Och idag ska vi fokusera på egentligen en skapande process för att skapa olika typer av content. Men just för att göra det lite mer konkret så kommer vi då idag angripa det från att det vore ett YouTube-video vi ska publicera. Men du kan faktiskt använda precis samma process oavsett vad det är du ska ta fram. Om det så är bloggpost, det var så jag började skapa innehåll för webben. Eller om det är en podcast som detta till exempel. Jag använder samma process när jag gör den här showen. Eller min andra show till exempel. Men just när man gör YouTube-videos eller andra videos så är det väldigt tydligt att man faktiskt behöver en process. För att annars kommer det ta väldigt, väldigt lång tid för dig att faktiskt publicera material. Och vill du ha en levande kanal så måste du publicera relativt ofta. Och då kanske du inte har möjlighet att göra det. Så en process är jättebra att ha på plats. Och oavsett vad du producerar så ska du gå igenom ett antal olika steg. Och jag brukar ibland kalla detta för hjulet eller cirkeln. Men man kan också tänka det som en ratt. Om man tänker så här gammal båt som fanns förr i tiden där man hade en träratt där man stod och styrde båten. Så var det massa pinnar som gick diagonalt över en cirkel och cirkeln utanför var så att säga själva hjulet eller ratten. Och om du tänker dig att du har en sån och så från varje sån här pinne så har du olika processer eller olika steg som du ska gå igenom. Och de här är i princip alltid samma oavsett vilken kanal det är du producerar för. Men med vissa sen detaljskillnader av vad du gör i de här olika stegen. Och idag ska vi gå igenom alla de 7 stegen med fokus på videoproduktion. Men som sagt, om du skapar bloggartiklar eller poddavsnitt eller annat content så kommer du dra väldigt stor nytta av det här i alla fall. Och de olika stegen som man går igenom det är idé, manus, förberedelse, skapande, redigering, publicering och uppföljning. Och sedan börjar det vara om igen. Vi tar och tittar på de olika områdena lite mer i detalj. Och vi börjar med idéstadiet. Och idéstadiet är ju egentligen när du ska komma på vad ska den här videon handla om. Och det kan man göra på många olika sätt. Och jag brukar då och då sätta mig ner och bara brainstorma. Vad skulle vara kul att göra? Vad skulle vara intressant för andra att göra och så vidare? Och egentligen bara samla ner ett antal olika ämnen som jag vill angripa i min video då. Och när man gör det här så ska man inte tänka så mycket eller värdera de här tankarna så mycket. Utan det här är bara idéer i det här läget. Så man ska samla ner så mycket man kan. Och en sak som är väldigt bra att tänka på just när det gäller idéinsamlandet. Det är att dina idéer kan faktiskt komma precis när som helst. Det är ofta så att när man sätter sig ner och ska komma på saker, då är det väldigt svårt att faktiskt komma på den här idén. Själv så dyker mina idéer väldigt ofta upp, kanske på natten. Att jag ibland vaknar på natten och har svårt att somna om kanske. Då kanske jag ligger och funderar och kommer på spännande idéer. Men annars är duschen jättebra, eller när jag är ute med hunden. Då liksom slappnar jag av och då kommer liksom den här kreativiteten flödandes. Och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man fångar de här tankarna. Så att när man sedan ska sätta sig ner och fundera på vad det är man ska göra. Att man faktiskt har ett batteri eller en lista eller en samling med tankar. Man kan också titta på vilken målgrupp man har. Och det har jag pratat i de tidigare avsnitten lite grann om. Personas, hur ser din ideala videotittare ut? Vem är det som tittar och varför tittar den? Och det här kan ge dig väldigt stora idéer eller hintar om vad är det faktiskt som är intressant för din målgrupp att titta på. Så, och då kan man göra såklart videos som är anpassade för dem, för då gillar de din kanal bättre och du kan växa den på det sättet. Sen så kan man också titta på vilket värde ger det jag gör till mina tittare. Gör man till exempel en tutorials, så det är ganska självklart att de som tittar på det här, de får ju direkt värde för att de lär sig något nytt, hur man gör en speciell sak. Eller när jag kanske går igenom den här processen, så ger det ett värde för att du kanske får ett sätt att angripa hur du ska producera ditt innehåll eller ditt content på ett lite mer strukturerat sätt. Så tänk på vilket värde det du ger. För om du inte ger ett värde, så måste du vara underhållande. Det är egentligen de två alternativen som du har. Och jag är inte så där särskilt underhållande, så jag får gå på värde. Och det försöker jag göra i mina kanaler då. En annan sak du också kan göra, det är att du kan titta lite grann på sökordsanalyser. Du har ju troligtvis en nisch. Du pratar inte om allt möjligt, utan du har vissa ganska avgränsade områden som du är intresserad av när du genererar dina filmer eller dina videos. Och då kan man använda Google för att titta vilka frågor använder folk i, som är då relaterade till mitt område. Och sättet du kan göra detta på, det är väldigt enkelt, det är inte så där avancerat. Du egentligen bara går till Google och så skriver du hur gör jag och sen någonting som är relaterat till din nisch eller till ditt område. Och då kommer Google göra sådana autocomplete, du får en sån dropdown under sökrutan som då visar olika frågor som är relaterade till det du skrev. Och då kan du få tips av vad folk faktiskt har sökt efter som är relaterat till ditt område. Och då kan du ju välja att ta en eller två eller flera av de här frågorna och kanske göra ett avsnitt om dem eller ett avsnitt för fråga. För då vet du att det finns ett intresse och folk som har problem runt detta. Så då kan du ge ett direkt värde till dina tittare. Så det här är olika sätt att få idéer. Så brainstorma, du kan fånga upp dem när de kommer, utgå från din målgrupp, titta på värde och sökordsanalyser. Det finns fler sätt såklart, men det här är några grundläggande saker du kan använda för att komma på idéer. Och när du har fångat de här idéerna så ska du såklart sätta ner och välja, okej, vad ska jag göra nu? Då tar du den här idén och tar med den in i nästa steg som då är manus. I manussteget då börjar vi förbereda faktiskt den här videon eller det här avsnittet som vi nu ska skapa. Vad vi då kan göra det är att vi ska börja fundera på hur ska vi presentera det här innehållet? Hur ska vi presentera den här svaret på den här frågan till lyssnaren eller tittaren? Ett sätt som jag tycker är väldigt bra här det är att man skriver ett form av manus och något som jag kallar för en scenlista. Manuset det kan vara ganska så avancerat. Ibland så skriver jag faktiskt ord för ord vad jag vill säga. Men inte alltid. Framförallt inte när jag gör mina podcasts, då är det mer en punktlista bara med olika områden som jag vill belysa. Och anledningen är att när man har ett skrivet manus, då får man läsa och då kan det bli att lyssnaren eller tittaren, framförallt tittaren, uppfattar att det här är ett läst manus. Då blir det inte lika, man tar inte till sig det på samma sätt. Men om du har en punktlista som du pratar runt omkring så blir det mycket mer levande och du ger mycket mer till dina tittare. Gör ett form av manus, det är alltid bra. Och sen så ska du också tänka på hur du visuellt då ska presentera innehållet. Och då brukar jag göra en scenlista. Det kan vara att jag ska presentera den här biten med den här bakgrunden. Och sen kanske jag vill ha en annan bakgrund. Och sen emellan här så kanske jag vill ha videosekvenser som där inte jag syns. Utan det kan vara om jag pratar om något speciellt. Låt säga att jag pratar om en mikrofon. Då kanske jag vill ha några snygga videosekvenser där man kan se mikrofonen under tiden som jag pratar om den, fast jag syns inte i bild. Och det som heter A and B-rolls. A-roll är när man filmar dig när du pratar till exempel. Och B-roll är när man filmar mikrofonen på något snyggt sätt som man sen klipper in emellan. Så A och B-kamera egentligen. Och det här ger dig också en idé om vad är det faktiskt som du sen kommer behöva filma. För vet du inte vad du behöver filma så kommer din skapande processen bli väldigt lång. Då kommer du först göra det ena, sen och sätter du ner och redigerar så inser du att jag saknar material. Då får du ta fram allting igen och börja filma ytterligare en gång. Så det går jättemycket tid. Så gör en form av scenlista så du vet vilka olika saker du vill planera. Sen så behöver inte det här vara jättedetaljerat. Du kan vara ganska löst när du sen skapar det eller filmar det. kan du vara mer kreativ i det ögonblicket. Tänk igenom egentligen hur du vill att flödet ska vara i videon. När du har gjort allt det här, då är det dags att faktiskt läsa och öva på ditt material så att du kan det. Och om du använder en fri form där du bara använder punkter, så måste du ha en bra förståelse av vad du ska prata om, så att du faktiskt kan ganska enkelt och utan att få allt förbunden till punkterna kunna prata om det här materialet. Ska du göra det inför en videokamera, då är det ännu viktigare att du faktiskt kan ditt material, för att man ser direkt om du inte vet vad du säger. Vad många använder då, vad jag själv har använt ganska mycket, det är teleprompter. Och en teleprompter är egentligen en sån här liten låda med ett speciellt sorts glas som man kan filma igenom. Och sen så har man en skärm, jag använder oftast en iPad, som speglar sig i glaset. Så jag kan se spegelbilden av iPaden, men när kameran filmar igenom glaset så syns inte reflektionen. Och så finns det ett program då som sakta scrollar texten för mig, så jag kan bara läsa ifrån den här teleprompten. Man behöver faktiskt träna på detta för att det ska bli bra. För att annars upplever man direkt att du läser. Tänk också på det att om du använder teleprompter, så tittar du in i den här spegeln och läser texten. Men ibland så kan man se ögonen att de följer och läser texten. Så det är också något du måste tänka på avståndet till teleprompten. Så att du inte är för nära. För är du för nära så blir bilden stor och då rör sig dina ögon mer. Och då ser man att du faktiskt läser från teleprompten. En annan sak som är viktigt när du ska läsa ett innehåll, det är att du faktiskt i texten markerar var du ska ha dina andningspauser och andra pauser. För att när du står där framför kameran och läser en text som scrollar, då måste du vara med. Du kan inte pausa mitt i alltihopa. Så tänk på att du har med det i, så att säga, ditt manus. Att här ska jag andas och här ska jag pausa. Och då blir det mycket mer naturligt. Men jag tycker personligen att när jag filmar, då använder jag ganska ofta teleprompter, för att då är det så mycket annat man ska tänka på och då kan man släppa materialet lite grann och få stödet om att faktiskt kunna läsa. Det är ganska ofta att jag har ett manus som snurrar på teleprompter och jag plockar bara upp första delen av stycket och sen adlibbar jag, alltså jag improviserar hela stycket. Och sen kommer nästa stycket och då blir det egentligen som en punktlista, men jag har ändå stödet att om jag blir totalt blackout, då kan jag bara gå in och läsa från teleprompter. Du bör också i det här läget fundera på saker som musik och ljud. Hur ska du börja din video och hur ska du sluta din video? Du kanske redan har intro och outro, så du inte behöver oroa dig så mycket för de här bitarna. Men det kan ju vara så att du vill ha specialljud i din film för att förstärka någon speciell sak. Till exempel om du har en kaffekopp som du häller upp kaffe i. Då kan man vilja ha ett extra ljud som faktiskt förstärker det här att du häller vatten ner i koppen eller kaffe i koppen. Ta tittaren till sig det mycket mer. Så planera upp vilket extra musik du behöver och även vilket ljud som du vill fånga. Det är ungefär det som man gör i manusstadiet. Och sedan så går man in i förberedande stadiet. Och ibland så gör man ju många av de här stadierna på en och samma gång. Men ibland så gör man ju idé och manus, idé och manus, idé och manus. Och det är framförallt när man gör sådana batch-skapande. Och när jag skapade YouTube-filmer så gjorde jag det i batch. Jag brukade göra 3 åt gången. Så då gjorde jag idé och manus. Och sen gick jag vidare och gjorde idé och manus för nästa. Så att då blev det att jag gjorde de 2 stegen innan jag gick vidare. Så då kan det bli mycket effektivare när jag sen spelar in eller skapar. Men nästa steg är då förberedelser. Och det här är då när man ska förbereda, så att säga, inspelningen. En del av de här förberedelserna gör man kanske några dagar, kanske ibland månader innan man faktiskt gör inspelningen. Men vissa av de här förberedelserna kan man göra samma dag precis innan man ska göra själva filmen. Det första såklart är att man måste ju förbereda sin studio eller lokalen eller där man faktiskt ska spela in. Sätta i ordning, plocka undan, tänka på vad kommer synas i bild. Är det rörigt, är det stökigt och så vidare. Och det kan ju också vara så att man behöver speciell rekvisita. Och jag sa att ibland så kanske man behöver vara ute i väldigt god tid, kanske månader i förväg. Och det är framförallt om man då ska beställa någon form av rekvisita som man inte har. Det finns olika YouTubers till exempel som gör små korta action movies. Som använder olika vapen när de skjuter på varandra och så här. Och de beställer ju det här online. Och det kan ju ta tag innan de får det. Och till exempel om de använder rökeffekt eller rökgranater för att de ska få någon form av bildlig effekt. Och det är kanske också någonting som man måste beställa och få hem. Så tänk på det där och så att allt det här finns färdigt den dagen man ska spela in. Sen så ska man också fundera på ljud och ljus. Vad är det man behöver relatera till detta så att allting blir rätt? Det vill säga, har du rätt ljus? Har du tillräckligt mycket ljus? Och hur bör de här ljusen sättas upp i studion eller på den platsen där du ska spela in? Och det här kan man tänka igenom en stund innan, när man kan skissa lite grann på ett papper hur man tänker sig att det ska se ut. Och sen så när man förbereder så sätter man upp så att säga ljusen på ljus och mikrofoner på rätt ställe. Och ibland så behöver man ju då också sätta upp kameran på rätt plats i rätt vinkel så att man kan se att ljus och framförallt mikrofoner då inte syns i bild. För att väldigt ofta när man spelar in YouTube-filmer så vill man ju inte att micken ska synas. Och då har man väldigt ofta antingen en lavalier, en sån här liten mikrofon innanför skjortan. Men det kan man ibland höra. Så något som är väldigt vanligt är att man använder en så kallad shotgun-mikrofon. Det är egentligen ett sånt här rör, en väldigt avlång mikrofon med någon form av muff utanpå. Och den brukar faktiskt hänga i luften precis ovanför personen utanför bild och siktar på munnen. Och då tar den upp ljudet väldigt, väldigt bra. Men det här måste man ju planera innan så att man faktiskt kan montera mikrofoner och sånt på rätt sätt. Så det ingår helt och hållet i förberedelserna. När man allt det här är på plats så ska man också fundera på bakgrunder och dekorationer till exempel. Är det någonting där som man behöver förbereda eller sätta upp? Det kan ju vara att man filmar på en green screen. Då är det ganska enkelt och kanske den bara ska tas upp. Men man kanske har en speciell vinkel eller vrå i sin studio som man använder då som scen. Och då kanske det är att det ska in speciell belysning, att det ska se ut på speciellt. Så det här bör man fundera igenom så att det är helt och hållet förberett också. Nu börjar vi liksom närma oss att allting börjar bli redo för det riktiga. Men det kan ju också vara så att när du gör dina inspelningar så kan du kanske inte göra allting själv. Du kanske behöver hjälp av någon. Och då är det viktigt såklart att du bestämmer med de personer som kan hjälpa dig för den dagen att det faktiskt funkar för dem. Så här gäller det att man bokar upp och planerar med andra människor. Det absolut viktigaste och det som är så väldigt störande och besvärande, det är när man kommer den där dagen och ska starta sin kamera och där inte finns något batteri, att strömmen är slut i kameran. Så se till att du faktiskt har laddat kameran eller att du har sånt här dummy-batteri så att du alltid kan köra utan att ha laddat batteriet. Och relaterat till det är såklart också minneskortet. Se till att du har ett ledigt minneskort, ett tomt minneskort. Eller kanske till med flera minneskort beroende på hur länge du ska spela in. I alla fall möjlighet att tanka av minneskortet under dagen som du gör din inspelning. Det är egentligen det som jag brukar fundera på kring förberedelserna. Och när allt detta är på plats, då går vi in i nästa steg som då är skapandet. Och det är den här processen där vi faktiskt skapar själva inspelningen. Att vi sätter igång kameran och gör det vi ska. Så det viktigaste såklart är tänd ljus ganska tidigt. För många ljus behöver en liten stund för att värma upp så att de får rätt temperatur och har jämnt ljus senare. Så tänd dem direkt och låt dem stå. Det tycker jag alltid är en bra grej. Jag använder en blandning mellan LED-lampor och fluorescerande ljus, alltså lysrör. Det är väl starka, men det tar en stund innan de faktiskt blir så klara i färgen som de ska vara. Ledarna brukar vara betydligt snabbare. Det pratar vi om sekunder, sen så ger de rätt ljus. Men jag brukar alltid tända ljuset så att de blir varma så att man vet att det är stabilt allting. Tänk också på att vissa mikrofoner behöver förstärkning. Och då behöver man ju starta de här mikrofonerna. Jag har en Rode Video Pro, tror jag den heter. Det är en shotgun-mikrofon som man kan montera uppe på kameran i Bixt-skon. Den har ett 9-volts batteri i sig. Jag har en mikrofoningång på kameran så då kan jag koppla in den och stänga av den interna mikrofonen. Lång historia kort i alla fall. Den måste man slå på, annars är det helt tyst. Och jag har faktiskt vid flera tillfällen börjat spela in och kanske spelat i 15-20 minuter innan jag faktiskt har insett att oj, jag glömde sätta på mikrofonen. Och då ser man att jag står där och pratar in i kameran eller vad jag nu gör, men jag hör ingenting, det är helt tyst. Så var noga med att starta mikrofonen. Och är ni flera stycken, tänk på då att man instruerar de andra att det här är mikrofonen, den måste du hålla koll på så att den faktiskt är på. Sen så kan man ju faktiskt bara börja spela in och då spelar man in alla de här scenerna enligt plan. Spela in flera gånger, ta extra tagningar och framförallt verifiera det som du har spelat in. Så att det faktiskt blir bra att du är i framen. Du ser kanske inte dig själv beroende på vilken utrustning du har. Och när du spelar in, då är det viktigt att du går tillbaka och kollar. Okej, är huvudet avklippt? Är det för mycket luft över huvudet till exempel? Om du gör en talking head video. Eller är det ljuset jämnt och så här. Kolla av det, gör lite testinspelningar först. Och sen så gör du din tagning eller dina tagningar. Ta någon extra fall någonting händer. För det är så tråkigt när du sätter dig ner och ska redigera sen. Och du ser att någonting är knas. Så verifiera alltid att det ser bra ut. Och då är det ju såklart både ljud och bild. Du måste ha båda med hela tiden. I det här läget tänkte jag på att du ska spela in både A-roll och B-roll, alltså A-kamera och B-kamera. Så att du kan göra allting på samma gång, för det blir mycket effektivare. Tänk också på alla andra typer av material du behöver, som till exempel behöver du filma något med drone kanske. Då är det ju bra att göra alla drone-tagningar samtidigt så det blir effektivt. Det kanske är så att du delar av din video behöver göra screen recordings från din dator eller från din iPad, telefon eller vad det kan vara. Planera in och kör dem också. Så du samlar ihop allt materialet. I det här läget när man gör själva skapandet, när du gör själva inspelandet av din video, här har du också möjlighet att vara väldigt kreativ och testa olika saker. Låt inte processen här begränsa dig, utan använd processen mer som en typ av checklista. Det här är saker som jag faktiskt måste göra för att jag sen längre ner i skapandet ska kunna göra saker och ting på ett enkelt sätt som faktiskt frigör mig och gör saker och ting enklare för mig. Så att det här ska stötta dig så att du kan vara mer kreativ och lägga mer energi på ditt innehåll. Det blir mycket bättre. Så här spelar du in ditt material och tänk på att föra det från minneskort in i datorn och duplicera det gärna så att du har det på mer än ett ställe ifall något skulle hända. När det här är klart så går vi in i nästa steg som då är redigering. Och när du redigerar, då sätter du dig såklart framför datorn och samlar ihop allt det här materialet du har och börjar bygga upp din video. Och det här kan man göra på lite olika sätt. Jag gör ofta mitt från A till B, för jag har en ganska klar bild över vad jag vill göra. Så jag börjar med att lägga ut introt och sen så lägger jag in de här olika scenerna. Men man kan också göra det här på ett helt annat sätt, att man faktiskt provar sig fram lite grann och ändrar och flyttar. För det kan ju, om du till exempel gör en talking head-video som du ska ha, där du vet vad du ska säga och du vet att du har lite olika b-rolls som du kan klippa in. Då kan man ju prova sig fram och se okej, vad funkar bäst. Så det är en väldigt kreativ process när du faktiskt sitter och klipper också. Och det är ju samma sak oavsett om det är video eller om du gör en podcast. Du har faktiskt möjligheter i redigeringsläget att påverka slutresultatet väldigt, väldigt mycket. Och det är ofta så att redigeringsfasen faktiskt tar mycket längre tid än själva skapandefasen. Så här har du väldigt mycket frihet. Var kreativ. Det är också viktigt att tänka på nästa steg, vad som kommer att hända längre fram. Du kommer så småningom publicera detta på någon form av plattform. Och väldigt ofta när man gör det så behöver man en tumnagel. Det är ju rekommenderat då att man gör en anpassad tumnagel. Att man inte låter plattformen välja vad de ska visa. Utan skapa den här själv. Detta är någonting som man faktiskt bör göra redan under skapandeprocessen. Så att när du skapar ditt innehåll, alltså du spelar in, så skjuter du A-roll och B-roll. Men du tar också ett antal olika bilder som du kan använda för tumnaglar. Men om du inte har gjort det, så kan du också under redigeringsarbetet, när du går igenom allt du har spelat in, hitta någon bra bild som du kan använda. Så klipper du ut den och använder den som en bild för tumnagel. För den kommer att behöva längre fram. Du bör också planera det här formatet efter plattform. Tänker du på YouTube, så är YouTube väldigt anpassat för normalt HD-format. Eller 16:4 det heter. Men tittar du på andra sociala plattformar som till exempel LinkedIn och Facebook. Instagram är väl samma sak. Och troligtvis även TikTok. Så är de här mer fyrkantiga, för de är mer anpassade efter telefonen. Och en del är då väldigt fyrkantiga och väldigt höga avlånga. Så när du redigerar ditt material här så måste du tänka på okej, vilken plattform ska det komma ut till. Så att du faktiskt genererar innehållet i rätt aspect ratio, alltså i rätt format. Och det kan ju vara så att du kanske ska skicka ut ditt material i flera olika plattformar. Och då får du faktiskt generera olika versioner av din video för de olika plattformarna. För att du vill att slutanvändarna, tittaren, ska få en så bra upplevelse av ditt innehåll som det bara är möjligt. En sak som jag själv ignorerade och glömde bort när jag satt och redigerade. Jag fick till ett väldigt snyggt videospår som jag såg var väldigt schysst och okej. Men själva ljudspåret mer eller mindre bara klippt ihop. Tänk på när du gör det att du faktiskt måste redigera även ljudspåret så att det hänger ihop. När du klipper, tänk på att det inte blir abrupta klipp. Är det abrupta klipp så måste de fungera väl ihop med bildsekvensen. För att ljud och bild hänger väldigt mycket ihop. Och mycket mer än man faktiskt tror. Tänk också på ljudnivån. Att ljudvolymen är ungefär densamma. Så att du i en scen inte har väldigt tyst ljus. Så man knappt hör vad de säger. För att din nästa volym har väldigt högt. Utan försök ha jämn ljudnivå över hela filmen. Och du kan ju såklart använda samma tekniker för att göra detta som när du spelar in en podcast till exempel. Det är att man normaliserar ljudet över vad man kallar för lufs. Så minus 16 lufs är vad man använder för podcast. Och jag tror det skulle fungera väldigt bra för YouTube också. Eller andra videomedier, för då blir det ganska jämnt. En sak som jag väldigt ofta rekommenderar folk som när jag pratar om filmproduktion eller YouTube-produktion. Det är, vad är det som är viktigt när man gör filmen? Jag brukar säga ljud, ljus, bild. Då menar jag att det som är absolut viktigast när du skapar en film, det är att du har bra ljud. För har du inte bra ljud så kommer folk bara klippa bort dig. De kommer bara gå vidare till nästa sak, för de hör inte vad du säger. Eller det är något störigt biljud i bakgrunden som tar bort fokusen från själva filmen. Och det är faktiskt visat så att om du faktiskt har bra ljud och dåligt ljus och dålig bild, så kan du ändå behålla fler lyssnare än om du hade ett dåligt ljud och bra bild och ljus. Nästa sak är såklart, när du har bra ljud, då ska du belysa på ett bra sätt så det fungerar med det du vill kommunicera såklart. Vill du ha väldigt mörkt och sådär så är det okej. Okay. Men tänk på att du belyser upp de sakerna som du vill att ska synas. Och har du bra belysning så kommer du långt även om du har en dålig kamera. För dåliga kameror fungerar oftast ganska okej när det är väl ljust. Men är det mörkt eller dåligt ljus så blir bilden också riktigt, riktigt dålig. Så ljud, ljus. Och när du har bra ljud och bra ljus, då kan man börja fundera på att titta på en bättre kamera eller att producera bättre bild. Har du pissljud, pissljus, då bör du inte skicka någonting i 4K, för det är ingen som kommer kunna ta vara på det innehållet i alla fall. Men har du bra ljud och bra ljus, då kan man börja fundera på, okej, ska jag börja spela in mitt innehåll i 4K eller 5K eller vilket K som nu är populärt. Så ljud, ljus, bild är att tänka på när man skapar sitt innehåll. Men nu har vi som sagt redigerat vårt innehåll. Vi är klara för nästa steg som då är publicering. Och nu är vi ju klara. I alla fall nästan. Det är bara ett litet steg kvar. Det som vi då oftast gör, det är att vi laddar upp det här innehållet på en plattform, en videoplattform då, YouTube eller Vimeo eller vad man väljer att använda. Och i det fallet att du har en podcast, så brukar du ladda upp ditt avsnitt till podcast-hosten. För många hostar ju inte sin podcast hemma, utan man har en speciell host för det. Och om du har skrivit en blogg till exempel, då lägger du upp den här bloggen i din WordPress eller vad du nu använder. Det första du då ska göra, det är såklart att du skriver en bra titel. Och det är jätteviktigt. Och det är precis samma som jag har pratat om i tidigare avsnitt om podcasting. Det är samma sak för YouTube. Titeln är det man ser först. Titel och tumnagel. Så se till att du har en bra titel som beskriver innehållet. Du ska inte lura någon såklart. Men beskriver innehållet och det är tilltalande. Och även tumnaglen. Det är bra om det är människor med i tumnaglen. Och att den sticker ut lite grann. Har du bara en sån här vanlig autogenererad tumnagel, så är det inte lika tilltagande för dem som surfar runt på YouTube. Titel är A och O. Sen såklart, en bra beskrivning och taggar är ju såklart något som är jättebra. Och det här hjälper dig att bli hittad. Allting som du skriver i din beskrivning eller i dina taggar eller din titel, det är ju saker som sökmotorn sen. YouTube är ju egentligen en stor sökmotor som den använder för att hitta en video när någon söker. Och det här är så pass integrerat med Google. Så är du ute på Google och söker någonting, så hittar du nu för tiden resultat från YouTube också. Och då är ju så att säga beskrivningen väldigt, väldigt viktig. För där har du dina sökord. Och gjorde du då en sökordsanalys innan, när du tog fram dina idéer, då är det ju viktigt här att vi använder sökorden i beskrivningen och titel och även på taggar. Så att det är väldigt, väldigt tydligt vad det handlar om. Har du valt att svara på en fråga, då kan du säga så här löser du detta problemet, till exempel som titel. Och använd sökordet flera gånger i din text. Och när allt det här är klart, då kan man ju såklart trycka på publiceringsknappen så att videon åker ut och folk kan börja hitta den. Det slutar ju inte riktigt här, för att sen måste man ju oftast då marknadsföra sin video lite grann. För att annars hittas den inte. Och det kan man ju göra på flera olika sätt. Jag drev, den är inte sagt till längre, en blogg som heter CRM-bloggen om CRM-system. Och här skrev jag ju dels artiklar, men jag gjorde väldigt mycket video för den här. Och då spelade jag in videosarna och de publicerades på YouTube. Men sen så länkar jag in videorna i mina olika inlägg. Så att det blev ett hybridinlägg med blogg och video. Och på det sättet så når man en bredare publik. Så det kan vara ett sätt att också korspollinera så att säga olika kanaler. Men såklart använd sociala medier för att skriva eller för att beskriva vad du har gjort. Och säga att hej, jag har just släppt ett nytt avsnitt. Kolla på min nya YouTube här. Försök få folk in till din plattform och såklart alla dina, de som har subscribat till dig, de kommer ju se din nya video i sin feed. Många säger ju att det är kanske 25% av prenumeranterna som faktiskt tittar på din video. De andra 75% av dina tittare är faktiskt de som inte prenumererar på dig. Och de hittar ju det antingen via sök eller via Facebook eller någonting annat. Man bör också fundera lite grann på reach här, alltså hur långt når du med ditt innehåll. Och publicerar du innehåll på sociala medier så är det alltid så att de här plattformarna prioriterar native content. Det kan ju vara en väldigt god idé att faktiskt skeppa innehållet på flera plattformar. Alltså du skickar ditt innehåll till YouTube, men du laddar också upp filmen till Twitter eller laddar upp den till LinkedIn och delar den där. För om det är uppladdat på plattformarna så når det mycket längre. Så tänk på det, vad som är viktigt för dig. Vill du driva folk till din YouTube-kanal så du får följare och att de tittar på dig där? Eller vill du bara att många ska se din film? Så det är vilken strategi eller vad du tycker är viktigt för dig. Ungefär det är viktigt att tänka på kring publiceringen. Och sen så kommer vi faktiskt in till det sista steget. Och det är uppföljning. För det slutar ju inte med att vi skickar ut vår film eller vårt material. Nu ska vi börja titta på, okej, hur interagerar användarna med vårt innehåll? Och då är det såklart jätteintressant att se hur många tittar på vårt innehåll. Hur många tittar på vår film? Och hur länge tittar de på vår film? För då här kan man ju börja se, okej, var är drop-offet? Var tappar vi flest tittare? Och då kan man börja fundera på, okej, vad händer i filmen? Låt säga att jag har en 5 minuter lång film och jag tappar 50% av mina tittare efter 3 minuter och 20 sekunder. Då kan man börja fundera på vad händer i filmen runt 3 minuter och 20 sekunder. Och sen så kan man ju använda den informationen i framtida videos så att inte man tappar användarna på grund av samma orsak. Man kan också jämföra, så att säga, hur gick den här videon jämfört med mina tidigare videos. Och då bör man ha lite koll på hur många subscribers man har. Det är som sagt inte avgörande. Utan det kan vara en sak som spelar in. Men man kan ju titta på, okej, vad har jag för innehåll på den här videon som gick jättebra? Och den här andra videon som gick sådär. Och jämföra innehållet, men också jämföra rubriker, alltså titlar och beskrivningar och taggar. Och på det sättet lära sig, vad är det som fungerar? För att det är ju faktiskt så att det är svårt att jämföra din nisch med någon annans nisch. För det är inte alltid exakt samma. Så börja analysera lite grann hur dina olika videos eller ditt olika content fungerar. Och dra slutsatser baserat på det. Min rekommendation är också, stirra dig inte blind på statistiken. Ligg inte där och kolla dagligen, utan gör det lite då och då. Kanske 1 eller 2, 3 gånger per vecka. För att annars så blir du liksom slav till statistiken. Och det är en del. En del tycker det är jätteviktigt hur det går. Och andra är mindre intresserade. Men för många så är det också att det ska vara kul och givande att producera någonting. Och det är en stor del av det här. Och då är kanske inte siffrorna det absolut viktigaste i slutändan. Men det kan vara givande för att veta att du faktiskt är rätt när du gör dina saker. En annan sak är såklart, när du har publicerat någonting så interagera med dina tittare via sociala medier. Om du får kommentarer, svara. Lägg tid på att faktiskt svara på kommentarer. Och till att kommunicera med dina lyssnare så att du faktiskt förstår deras synvinkel. Och då blir de mer involverande. Det blir inte en monolog utan det blir lite mer åt dialoghållet. Så det är något som du behöver göra löpande såklart. Och i det här läget så börjar vi titta framåt igen. För nu har vi ju publicerat och nu är det dags att börja jobba med nästa film. Och härifrån uppföljningsfasen kan man ju då ta med sig en hel del idéer, tankar och förbättringar när man sen går tillbaka till eller vidare till idéfasen för att sedan börja jobba med nästa video. Så det här var lite grann processen som jag tycker är bra att ha, som jag själv använder väldigt mycket. Det är som sagt de 7 stegen: idé, manus, förberedelser, skapande, redigering, publicering och uppföljning. Som sagt, det fungerar oavsett om du kör YouTube eller om det är något annat innehåll det fungerar. För att det är lite olika saker i de här olika stegen som du bör tänka på. Andra saker som kan vara bra att känna till eller bra att ha, det är att man jobbar med checklistor. Det vill säga att man har olika saker som man ska göra i sina förberedelsestadium och vad man ska göra under redigeringen och efter och så vidare. Så att man inte glömmer någonting. För att, som jag har sagt, till exempel det här med tumnaglar. Det är så lätt att glömma bort att du ska ha en tumnagel. Så att när du sitter och ska publicera så inser du att oj, jag saknar en tumnagel. Och då får du antingen panikskapa en tumnagel eller så får du fördröja publiceringen. Så checklistor är ju jättebra för att du inte ska missa någonting. Och det andra är så att säga, gör saker och ting i bulk. För att då hinner du göra mer material eller producera mer under kortare tid. Detta fungerar i alla fall väl för podcasting och för vlogging. Det kanske är lite svårare om man till exempel gör bloggar. Det har inte fungerat för mig, det kanske funkar för andra. Här tar vi och runda av dagens avsnitt. Jag hoppas att du tycker det här har varit intressant. Om du går till show notesen så ska jag göra en liten bild som representerar det här hjulet eller ratten med processen som jag använder. Kom gärna med kommentarer till mig på webbsidan podcasten.nu eller via Twitter där jag heter Martin Hagen. Kommunicera jättegärna med dig där. Nästa vecka så kommer det ett lite annorlunda avsnitt. Precis som förra veckan hade vi en intervju och nästa vecka blir också en intervju. Och jag tror att ni kommer tycka det är superintressant. Och det här är då en intervju med en person som är väldigt involverad i podcasting. Så till nästa vecka, ha det bra!
Another podcast in the bank. Subscribe now to not miss our next episode.